Oppositionen i Belarus ska ha sprängt ett ryskt radarspaningsplan på ett flygfält utanför huvudstaden Minsk.
Det förmodade attentatet mot ett ryskt spaningsplan på belarusisk mark har satt nytt ljus på situationen i landet. Dagar innan hade presidenten sagt att om landet skulle utsättas för en attack var man redo att ge sig in i kriget.
It will be a big mistake for him and for Belarus.
På en kvart får du höra om det politiska spelet i Europas sista diktatur och hur det påverkar det krigsdrabbade Ukraina.
If Belarus does involve itself, can you survive?
We will fight. We will survive. Yeah.
Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Teresa Kirchler, du är EU-korrespondent här på Svenska Dagbladet och med oss från Bryssel som vanligt. Halloj!
Halloj, halloj!
Du, vi ska prata om Belarus idag.
Mm.
Vad tänker du på när jag säger Belarus?
Jag har ett väldigt kyligt och nattmörkt minne faktiskt. Jag befann mig början av 2004 i gränsen mellan Litauen och Vitryssland. Jag var för att skriva artiklar om att Litauen skulle gå med i både NATO och EU. Och då blev den gränsen väldigt viktig, för då blev det ju en NATO-gräns och en EU-gräns mot Belarus. Och jag var ute med en sån här nattpatrull och fick klättra upp i ett vakttorn och stå och titta ut över det här öde stora landet. Men jag minns liksom att man hade börjat bygga till den där gränsen ordentligt med state of the art radar, teknik och nya gränspatruller. Så att man insåg att man befann sig i något, liksom ett viktigt historiskt ställe där helt plötsligt så skulle NATO få en gräns österut.
Ja, men och nu har ju Belarus verkligen kommit i fokus i och med kriget i Ukraina. Och jag tänkte att vi skulle börja avsnittet med det här attentatet som var mot ett ryskt spaningsplan. Och det var ju utanför den belarusiska huvudstaden Minsk. Vad vet vi om vad som hänt egentligen?
Ja, men man vet att det är ett spaningsplan, ett gammalt ryskt spaningsplan av modellen Berev A-50 som då attackerades och sprängdes av två drönare, så det fanns liksom inga soldater eller trupper i närheten. Och de som har tagit på sig ansvaret för det här dådet då, det är belarusiska oppositionsledare eller oppositionsgrupper som sitter utanför Belarus. Alltså den största delen av den aktiva belarusiska oppositionen befinner sig idag utanför landet. Från Kreml, alltså från styret i Moskva, så har man inte bekräftat det. Inte heller från Minsk i Belarus har det här bekräftats. Så att det finns någon som säger att det kan vara antingen oppositionella som låtsas att det var de som sprängde planet för att liksom dra in Belarus i konflikten, att upphåsa den här konflikten mer. Kanske finns en besvikelse över att inte väst har engagerat sig mer och att det kan vara ett liksom sätt att visa att nu är den här konflikten större, nu har vi ett land till som är med. Eller så kan det vara fortfarande okänt helt enkelt vem som stod bakom den här sprängningen av det här planet. Det har i alla fall inte kommit några offentliga teorier om vad som hände.
Nej, men varför skulle oppositionen vilja spränga det?
Ja, men det är just det här att det finns ett missnöje, inte bara i av belarusiska oppositionella, men från Ukraina till exempel, eller och också från en del länder i det gamla Östeuropa, om att inte väst ger sig in mer i konflikten. Alltså ger sig in och försvarar Ukraina med större muskler, med NATO-muskler helt enkelt. Offentligt så vill inte NATO att den här konflikten eskalerar. Om det börjar sprängas på belarusisk mark, ja, men då har man ju liksom lagt på ett gigantiskt territorium som skulle kunna vara indraget i ett krig. Det är ett land då som har en jättelång gräns mot NATO-länder, mot Litauen och mot Polen och mot Lettland också. Och dessutom, Belarus sitter fast i någon slags gammal kvarleva av det gamla Warszawapakten, en militärallians med Ryssland och fyra andra länder. Och på något sätt så skulle det kunna innebära, om man ska titta historiskt, att man har dragit in alla dem i en ny konflikt. Det finns de som vill eskalera det här kriget för att NATO ska visa sina muskler på riktigt.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Men som du sa, Teresa, så är det ju då exiloppositionen i Belarus som tagit på sig det här dådet mot det ryska planet. Mm. Belarus brukar ju kallas för Europas sista diktatur. Alltså, hur ser oppositionen ut i Belarus?
Ja, men i omgångar de senaste 10 åren så har vi ju sett stora demonstrationer i huvudstaden Minsk och i andra städer mot den sittande diktatorn Alexander Lukashenko och hans styre, för demokrati, för ett närmande till väst. Och sen har också oppositionen i Belarus lyckats värva anhängare genom att använda sociala medier, genom att använda TikTok, YouTube, olika liksom krypterade program, appar och sånt som framförallt unga människor då liksom har tillgång till och får information ifrån, och som de äldre generationerna inte vet hur de ska använda. Så man har liksom lyckats skapa en ny och en ung demokratirörelse i Belarus.
Mm. Men, och samtidigt som det då finns, så kom det också uppgifter i förra veckan, det läckte uppgifter från Kreml då, som beskriver Rysslands hemliga planer på att ta över Belarus i framtiden. Alltså, vad är målet med det?
Vladimir Putins mål med att säga detta just nu är nästan avsikten med allt han säger just nu. Det är mycket, mycket hot, och det är mycket ett sätt att visa att jag är större än vad ni tror. Jag har Belarus med mig, bakom mig. Jag har fler länder i det gamla sovjetväldet som är liksom Rysslands vänner, ska ni veta. Men Lukashenko, han sa lite så här diplomatiskt att jag skulle vilja att våra relationer förblev som de är nu, så han när den där planen upptäcktes. Ett brödrafolk, eller två brödranationer, och liksom vänskapliga och kärleksfulla relationer oss emellan. Det vill jag ha i fortsättningen också. Och att han då inte säger rakt ut, sure Putin, kom hit och ta oss. Det är för att han vet att den där demokratioppositionen faktiskt finns och skulle kunna vakna till liv och starta nya liksom demonstrationer och till slut kanske avsätta honom själv.
Mm. Men hur bra skulle det vara för Putin att få Belarus?
Ja, men för Putin så skulle det kunna vara viktigt, just för att man får större territorium. Man får också 125-130 kilometer ungefär gräns mot NATO. Man får liksom en direkt konfliktyta. Belarus har ju varit en ganska smart buffertzon lite mellan NATO och Ryssland. Om det skulle bli en del av Ryssland, ja, men då är ju Ryssland precis i rumpan på, som man får säga så.
Ryssland och Belarus, brödra nationer med varsin despot vid rodret. Det riggade presidentvalet 2020 och de protester som följde skakade president Alexander Lukashenkas styre. Putin klev in till Lukashenkas försvar och hjälpte honom att brutalt slå ner protesterna, medan västvärlden försökte isolera honom.
Ukraine is under attack by land, sea and air.
När Ryssland invaderade Ukraina så gjordes det från belarusisk mark. I ett tidigt skede av kriget bjöd president Lukashenko in Ukraina och Ryssland till fredsförhandlingar som snabbt körde fast.
Russian troops in Belarus. These were only exercises, but they make Ukraine nervous.
Belarus bidrar inte med stridande soldater i kriget, men fortsätter att upplåta mark för ryska trupper, vapen och militärövningar. President Lukashenko har meddelat att Belarus vid en attack kommer att gå med på Rysslands sida i kriget.
It will be historical mistake.
Och i det spända läget blir ett förmodat sabotage mot ett värdefullt ryskt spaningsplan på belarusisk mark potentiellt sprängstoff. Ja, men hur stor är risken då att Belarus skulle gå med i kriget?
Jag har sett vimla förbi lite i mina flöden videoklipp över hur belarusiska soldater tränar som om de liksom låg i startgroparna på att bli inkallade i krig. Och det skulle man då kunna se som ett tecken på att ja, men de vet att de när som helst, att Lukashenko ska säga att ja, men nu ger vi oss in på min broder Vladimir Putins sida i det här. Å andra sidan så säger en hel del liksom kännare att det inte finns några tecken på plats i Belarus på att man verkligen mobiliserar och samlar ihop sig för att skicka iväg vare sig liksom trupper eller vapen till kriget i Ukraina.
Ja, men om vi stannar vid Lukashenko lite till. Alltså, hur skulle du beskriva honom?
Det är en av de mest intressanta ledarna i världen. Han är på 28 år nu, and counting. Det finns inga tecken på att han ska ge sig av. Men han är liksom någon slags mytologisk anakronism från sovjettiden. Han är mer kanske sovjetisk än sovjeterna själva. Han har hammaren och skäran på toppen på varenda postkontor i hela Belarus. Och stora statyer styr på Lenin på varje torg och så här. Han är själv liksom någon slags mytologiserad person, att han är upphöjd och intelligent och vacker. Han är stort ishockeyfan, han älskar ishockey över allt annat. Det sägs att det laget han hejar på alltid vinner, därför att ingen hockeyspelare i motståndarlaget vågar vinna, för då skulle de kunna liksom förlora sina jobb och sändas till, vad vet jag, fängelse eller straffläger. Han är liksom en sån här relik från gamla tider nästan. Det skulle inte förvåna mig om man på sin fritid sätter sig på en tron.
Okej. Men i förhållande till Putin, då sitter han inte på någon tron, eller hur?
Nej, precis. Då sitter han snarare i Putins bröstficka, skulle jag säga.
EU, som ju du håller ögonen riktigt noga på, Teresa, de förlängde ju häromdagen sina sanktionspaket som de har mot Belarus. Mm. Alltså, hur motiveras det?
Ja, men det började faktiskt redan stegvis för ett tiotal år sedan, att det var för mycket nedslag, grymma nedslag på demokratimanifestationer och demonstrationer. Godtyckliga gripanden av journalister, av oppositionella. Om man backar bandet lite så ska man veta att EU-länderna har under väldigt lång tid försökt att ändå hålla den unga, fortfarande lite skakiga demokratirörelsen i Belarus under armarna. Man har sett till att Belarus har fått pengar ur såna här grannskapskassor eller vänskapskassor. Kanske har belarusiska studenter fått Erasmus-stipendier för att kunna komma och studera i väst och sådär. Man har tänkt att vi ska stödja den här levande demokratirörelsen precis på samma sätt som man stöttade den i Ukraina och som gjorde att Ukraina blev väldigt västtillvänt i majoritet till slut. Så att helt plötsligt då så börjar Lukashenka slår ner extra hårt på opposition och då tog man fram sanktionspaket. Sanktionspaketen är alltid utformade så att de inte ska slå mot studenterna eller civilsamhället eller hemlösa eller sådana som har kanske fått EU-hjälp tidigare för att stävja, vad vet jag, hemlösheter, utan man vill absolut inte att det ska drabba den allmänheten i Belarus. Man vill ju fortfarande ha deras stöd. Så man ger sig på de stora företagen, man ger sig på oligarker. Och det har slagit hårt mot Belarus ekonomi.
Mm. Och Lukashenka själv får ju inte resa i EU, eller hur är det?
Nej, han har också då en av dem som har belagts med inreseförbud. Och så vad man också gör när man gör en sån där lista över folk som är persona non grata i EU, det är att man inte heller låter dem komma åt sina pengar om de skulle ha det på bankkonton i Europa.
Belarus's president Alexander Lukashenko is currently visiting Beijing. Now it's a meeting of two close allies of Russian president Vladimir Putin at a significant time.
Men du, en plats som Lukashenko fortfarande kan resa till, det är till Kina.
Mm.
Och där befinner han sig just nu för att träffa Kinas ledare då, Xi Jinping, som har varit i ropet väldigt mycket senaste tiden. Alltså, vad är det här för möte?
Ja. Kinas ledare Xi Jinping har bjudit in Alexander Lukashenko till Peking på något slags statsbesök. Det är ju kanske inte en slump att Xi Jinping är intresserad av att träffa Lukashenko just nu. För man kan tänka sig att den han egentligen hade velat prata med var Vladimir Putin. Men så som världsläget ser ut just nu så kan det vara så att man vänder sig till Lukashenko just för att Lukashenko sitter i Putins bröstficka. Eller kanske i det här fallet så sitter en mikrofon i Lukashenkas bröstficka där som man aktivt kan lyssna på vad som sägs i förhandlingsrummet direkt från Moskva, och det är också tillbaka till Vladimir Putin som det ska rapporteras efteråt.
Mm. Det är mindre känsligt för Kina att träffa Lukashenko helt enkelt.
Ja, alltså officiellt så är inte Belarus med i kriget, och officiellt så är ju det en oberoende, självständig stat, nation som inte Vladimir Putin bestämmer över.
Men du, Teresa, alltså hur ser Belarus framtida roll i Rysslands krig mot Ukraina ut då?
Det behöver inte göra så stor skillnad egentligen. Belarus är inte någon enorm vapenmakt med egna kärnvapen eller sådär. Och vad som händer med kriget hänger fortfarande på hur väst väljer att svara. Om man väljer att gå in med tyngd artilleri och dra in NATO i det här kriget eller inte. Däremot så tror jag att Alexander Lukasjenkas framtid ändå är räknad. Han är som sagt en vandrande anakronism med sin hammare och sin skära och sina märkliga infall och nycker. Och i dagens samhälle med jättesnabba sociala medier där demokratirörelser kan sprida information på millisekunder och mobilisera ett motstånd mot en sån här diktator så kan han liksom inte sitta kvar på sin tron och bara peka med hela handen hur länge som helst. Tiden kommer i kapp en sådan person som Lukasjenka. Sen är ju frågan då vad som kommer efter honom och då måste vi lägga till vad som händer i Ryssland. Den dagen Putin försvinner så kanske Lukasjenka försvinner väldigt, väldigt fort. Blir Putin kvar men Lukasjenka försvinner, ja då är frågan om vem som vinner, de som drar åt väst eller de som drar upp mot Moskva i Belarus.
Mm. Tack Teresa för att du var med i dagens story.
Tack så mycket.
Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Teresa Stenle von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från TV4, BBC, France 24 och Channel 4 News.